Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Radio Play.
Ja du, Johanna Irén, nu är du allt bra och fundersam.
Ja, det är jag ju. Alltså jag kan säga spontant slog så här dumdummar mig, men det är inte dumdummar.
Nej, men det är inte, ja det är, ja nej.
Det är en bit ifrån.
Vad heter det? Medan du funderar då, så kan jag säga hej och välkomna till podden Serienördarna. Jag heter Jonas Rodiner.
Och jag heter Johanna Irén.
Vi gör den här podden som handlar om tv-serier och film. Idag kommer det handla mycket om film.
Yes.
Som vi berättade i vårt införavsnitt förra veckan, så har vi varit på bio och tittat på lite filmer. Vi ska prata om det alldeles strax. Men Johanna, vad var det för citat som vi hörde här?
Alltså jag borde ju veta det här. Verkligen, nu fick jag en hel minut också att suga in mig all information. Men jag tycker att det står still här, ja, alltså.
Om jag säger så här då, att varje gång vi, för Alien är en av de här filmerna som vi har sett. Och det här är en skojar lite om Alien. Och det här är det enda jag kan tänka på varje gång som någonting skjuter ut ur magen på någon i Alien.
Ja, förutom en sjuk spya alltså.
Nej, innan jag blir illamående så tänker jag på det här.
Nej, jag vet
hello
inte, Jordan.
Hello my darling, hello my baby.
Eller som
hello my ragtime girl.
En ganska gammal referens, eller hur?
Ja, det är det. Jag tror till och med att vi kan ha haft den här en gång förut faktiskt.
Det våras för mars. Nej. Nej.
Jo.
Yes, det är
nära,
det.
Det var nära. Vad heter den? Det våras för...
För marsianerna.
Nej.
Var inte det PK? Det är vårat för rymden.
Rymden? Ja, det var för rymden. Det är det. Snyggt, Johanna, är det. Fan vad bra gjort.
Varför jag tänkte att det var dumdummare är för att man hör att två personer och en tredje sitter och käkar. Då tänker jag alltid på scenen när Lloyd och Daryl, vad de heter, sitter på det här kaféet och ger en kille en stark hamburgare. Så att han börjar så här kräkas och de sprutar dem senap i munnen. Men det är så här, jag såg bara det efter ett tag och bara, men det här har ingenting med det att göra.
Men det är lite likt ändå. Det är... Matt heter han, var han som ska vara Chewbacca-aktig där i Spaceballs.
Det här är riktigt gammalt alltså.
Och Bill Pullman är det som är Pull Billman, han som spelar Han Solo-karaktären. Det är de två som sitter på en deli, eller vad heter det där, en diner. Och så sitter ett gäng en bit längre bort vid disken där den ena killen då, som spelas av John Hurt, som också är han som i den första Alien-filmen, som är den första som får en alien som skjuter ut i magen. Så skjuter ut en alien i magen. Och när han har hoppat ur den här alien så sätter han igång det här musikalstycket. Hello my baby, hello
ja, men
my
darling.
Och det tänker jag på varenda gång som jag ser alien. Så ser jag bara det där när de kommer ut ur bröstkorgen. Så, hello my darling.
Det är det du ser.
Det kan jag se,
ja. Jag kan tänka mig att ta bort udden lite av en läskig sci-fi film.
Ja, lite så. Lite så. Det blir mer att man sitter och skrattar åt det kanske.
Den enda i salongen.
Det var ju, den har vi sett som sagt.
Ja, det är en av de filmer vi kommer prata om idag. Och sen kommer vi även prata om Guardians of the Galaxy, lite lätt, tvåan. Och sen framförallt Wonder Woman.
Ja. Men innan det så skulle jag vilja fråga dig, Johanna Irén. Vad nytt?
Vad som är nytt? Ja, i veckan så var det premiär för femte säsongen av Orange is the New Black.
Ja, det kanske till och med så att det är idag när det här programmet läggs ut den 9 juni.
Ja, men då så.
Då blir det.
Då har man någonting att göra i helgen då.
Ja, fjärde säsongen av Orange is the New Black tyckte vi båda om, va?
Ja, alltså Orange is the New Black tycker jag är en jävla rolig serie.
Ja, håller med.
Det är kul att följa kvinnor på ett fängelse.
Ja, håller med.
Piper och deras små businesses och...
Där kan de sitta.
Nej, men...
ja, men vad kul, vad roligt. Då har man något att göra den här helgen också.
Ja, precis. Förutom att gå på bio och hålla på.
Ja, en grej som jag tycker man ska undvika att göra. Vi, för några avsnitt sen så nämnde vi att det kommer lite krimdokumentärer.
Just ja.
Både Netflix och HBO har gjort varsin. Jag har nu sett Netflix, jag vet att du började kolla på den också. The Keepers, som handlar om något mord i Baltimore.
På nunna.
Precis. Och så är det massor med andra grejer där. Och jag skulle nu vilja säga att jag ser inte det.
Jonas börjar ta tillbaka allt.
Jag hade höga förhoppningar, men de leder inte riktigt upp till det, tycker jag.
Jag tror att det är ganska svårt att i skuggan av Making a Murder göra en ny sån serie. Och jag håller med dig. Jag vet ju att jag brukar kunna stå ut med det mesta, men när jag somnar sittandes, som jag gjorde under första Guardians of the Galaxy-filmen, då är det inte riktigt så himla hemma än. Det duger inte för
och
mig.
Och så var det även här med Keepers alltså.
Yes, tredje avsnittet, sen kommer jag inte ihåg någonting.
Den innehåller en väldigt så här, alltså det har groteska händelser.
Ja, jättehemskt, det
verkligen,
är det.
Verkligen, verkligen, verkligen hemskt. Jag ska sätta avslöja om det är någon som ändå tänker se den. Och det var ju väldigt sådär, vad ska man säga, intressant är ju fel ord, men man blir ju...
Nej, men kom igen, gore är intressant.
Alltså ja, man blir, det men det här är ju liksom inte gore. Det
nej,
här, det, här
det
är ju
fruktansvärt,
bara,
ja, det är vidrigt. Jag tänker ju mer på mordet, inte på allt det andra var hamnat innan. Det är hemskt. Mm. Och det gör ju ont i hjärtat att titta på det. Mm. Men jag tycker inte att det höll rent berättarmässigt i det.
Nej, jag håller med. Och det var även så, jag såg klart hela och jag tycker att... De kommer liksom aldrig någon matrik.
Nej, det är det som är grejen. Det är mer ett arkiv än att komma fram till vad som hände.
Lite så, ja. Lite så.
Det förstod jag efter tre avsnitt, by the way. Det är därför jag somnade. Det var jättehemskt, men jag bara, jag kan inte.
Man förstår, jag tror att det är så att du har lättare för att upptäcka när någonting är dåligt. För att du är mer van vid att titta på dåliga
men
saker.
Håll käften, Jonas.
Flesta grejer du gillar
fuck?
Är dåliga.
Jag bara, nu kommer en komplimang här. Och sen bara,
ja, nej, men det är smällar som du får ta helt enkelt för att du har så dålig smak.
Wow.
Tycker jag är viktigt att
påpeka. Jag tycker inte att försvara mig, för vi alla vet ju vem som har sämst smak i det här lilla rummet.
Ja.
Det är bara två personer och det är du.
Ja, nej, det stämmer inte. Men på tal om din dåliga smak då, så kan vi väl gå vidare här och prata om de här filmerna som vi har sett helt enkelt.
Kör.
Som vi nämnde i vårt förra avsnitt så skulle vi se Guardians of the Galaxy, Wonder Woman och Alien Covenant. Och så skulle vi prata lite genus in space, sa vi då. Det blir väl genus in general, får man väl säga. Och kanske snarare, för det kommer bli mycket Wonder Woman, för vi har mycket att säga om den, känner vi.
Verkligen.
Men vi kan börja med, vad tyckte du om Guardians of the Galaxy?
Men vi kan ju säga så här, tvåan. Bara rakt av, jag tycker att den var mycket bättre än första filmen, eftersom att i andra filmen så var det faktiskt en story. Det fanns någonting att faktiskt sträva efter. Vi skiljer ut efter sin pappa och bara det är en story. Det tycker inte jag riktigt fanns i första filmen. Då var det bara space, cool. Och här händer ju någonting. Här får vi ju träffa karaktärer som det har pratats om i första filmen. Alltså det här händer ju saker. Och över det, alltså det är ju vad man betalar för. Det är en rymdfilm med coola Chris Pratt. Och hans squad. Och Kurt Russell. Mm. Och Sylvester Stallone i en mini-mini-roll.
Ja, det var roligt att han dök upp i så liten roll.
Ja, det var det. Thank you.
Ja. Jag håller med. Den är väl, alltså jag tycker också som du att den var bättre än första. Men jag tyckte första var ganska dålig, så det säger inte så mycket. Det är väldigt mycket one-liners. Det är väldigt mycket så här... Chris Pratt är cool.
Ja, det är det. Jag tycker att det var visst att det var mycket Chris Pratt, men det sköna var att det inte bara var fokus på Chris Pratt den här gången.
Ja, det håller jag med om. Verkligen.
Han var en i skåden, inte... Ja, alltså för första filmen handlar bara om Chris Pratt i sin skåd. Nu handlar det om skåden.
Ja, håller med. Och alltså, med tanke på att det liksom var huvudstoryn var det här med hans farsa... Som ju absolut kan vara intressant, och jag gillar far och son liksom grejer. Men med tanke på att det var liksom huvudpoängen, så var det ju rätt lustigt att de andra storiesarna var ju egentligen mycket mer intressanta, tyckte jag. Alltså vad som hände med dem liksom runt omkring honom. Jag tyckte de här systrarna som, eller de som är inte systrar egentligen, men
ja, de säger systrar, det är de.
Ja. Deras dynamik är bra mycket mer intressant, tycker jag. Men hur som helst, en okej
Nej, men du får ju underhållning för pengarna skulle jag säga.
Ja,
det är inte så att jag ångrar mig när jag gick utifrån. Tvärtom, jag var bara, tack.
Den har flera roliga skämt och det är coola scener. Men jag kan säga så här, det som är problemet med Guardians of the Galaxy är att alla är Han Solo. Men det är allihopa, alla är så här ensam varg i rymden som motvillig hjälte med bra one-liners. Allihopa är det. Alla är hans skådespelare.
Men de har hittat varandra, alla dessa Han Solos.
Jo, men kan inte någon vara Luke Skywalker? Kan inte finnas någon som är lite som naiv
Groot. Och blåög
då? Nej. Även Groot.
Alltså när jag såg den här på bio, alltså för så många som varje gång Groot kom i nära bild. Alltså det var helt sjukt. Det var som att, jag vet inte, att folk har sett en hundra för första gången. Ja. Folk typ såhär tårögt bara, han är så söt. Man bara, Jesus Christ, han är animerad.
Ja, men ganska, men får jag hålla med, han var ganska söt ändå.
Han var jättesöt. Lite jobbig men söt.
Ja, håller med.
Fattar ju fan ingenting.
Skitirriterande att det ska vara så svårt att förstå.
Ja.
Men det var bra, jag tyckte också den här cutscenen i slutet. Alltså efter texterna, vi ska inte spoila för mycket, men när Groot har växt upp lite grann.
Tonåring.
Det var värt att se, tyckte jag. Vi går vidare här lite grann. Snabb recension av Alien då. Vad tyckte du om den?
Alien Covenant. Jag är kanske en av de få personer på den här jorden som tycker att jag tycker både Prometheus och Covenant är jävligt härliga. Självklart med all sin kritik där emellan, men jag tycker att det är också en skön rulle. Men nu är jag också extremt fetischisk när det kommer till rymdfilmer. Jag tycker det är så jävla spännande. Jag upptäcker ju världarna tillsammans med dem som ett barn. Åh, coolt! Men det som stör mig med Alien Covenant är att det var länge sedan jag såg en sån välproducerad rymdfilm där karaktärerna är så otroligt dumma i huvudet.
Helt otroligt.
Hur kan man skicka det här skådet ut på den här rymdexpeditionen med 2000 människor ombord och de bara, doing! Vet inte vad de sysslar med.
Jag håller med dig helt och hållet. Du får gärna fortsätta den tanken. Jag tänker bara säga det till de som lyssnar. Att nu finns en viss risk för spoilers här Alien 8.
Ja, men det trodde jag var underförstått med tanke på att vi från förra veckan sa att det här kommer bli ett sånt avsnitt.
Men än så länge har du inte sagt någonting.
Nej, det är sant.
Jag bara säger det nu för, som sagt. Men gärna, fortsätt gärna den tanken om hur dumma de är.
Alltså det finns så många saker man kan räkna upp på sina fingrar vad som gör dem dumma. Alltså det mest uppenbara är du är på väg mot en destination i rymden. Det tar så sjukt många år att ta sig dit och sen blippar någonting till på kartan och du bara, svänger av vägen.
Så jävla dumt.
Det är som att åka en E4 rakt fram och sen får för sig åka höger, ut i skogen och de bara det är någon som sjunger en amerikansk låt liksom, det är klart att vi bara skiter våra planer, vi riskerar alla liv som vi har på vårt samvete och bara åker ner mot den lilla punkten i ingenstans.
Helt overkligt beslut verkligen.
Och två, det som också stör mig fruktansvärt mycket som också är början på den här eskapaden av dumheter. De kliver i land på en främmande planet, kollar lite på skärnan, det är okej syre, men tänker ingenting på bakterieflora eller virus, ingenting, de bara tar av sig hjälmarna och bara
helt sjukt, bara traska rakt in i djungeln. Och typ någonstans på vägen så är det någon som bara säger, här verkar bra ställe att ta lite prover, jag stannar här, fortsätt ni, och så kollar jag runt lite här bara liksom.
Ja, jag är inte rädd för bakterier alls.
Nej, och så bara funkar radion, så här, verkar funka okej.
Sweet, vi har oväder, borde vi sära på oss? Ja, vi borde hålla ihop, men vet du vad, jag stannar här och väntar.
Alltså det är helt overkligt, det är fel beslut efter fel beslut. Och det här som du säger med att de, alltså den börjar ju, jag älskar rymden också. Den börjar ju coolt att det är så här, det är lite verkligt skepp. Det ser liksom, de drar upp de här enorma seglarna för att fånga in solens kraft. Skitsmart och coolt och snyggt, och man fattar liksom att alltså där är liksom någon slags verklighetskänsla i det ändå. Men sen så blir det liksom Guardians of the Galaxy rymden
utan one-liners.
När de bara säger, verkligen. När de bara så här, vi tar en sväng här bort och kollar det här.
En liten avstickare
till den andra planeten. För man vill ju tro att de har lagt ner 100 år av lång tid research, alltså forskning liksom, vad heter det, spana på det här med teleobjektiv och så vidare, den här planeten som de ska åka till egentligen, där de liksom tror att så här, här kan det finnas bra förutsättningar för liv. Och sen så bara liksom på ett så här
mänsklig impuls. Det är det som
stör mig. Dumt. Och sen när de åker till den andra planeten, skanna av match, ska ni kolla först hur det ser ut där nere? Liksom?
Nej, de tittar bara på den här kvadratmetern de ska landa på. Ja. Och sen bara, what's happening here?
Och så visar det sig att det är så här, ah, okej, okay, men för 100 meter härifrån så ligger det världens största stad.
Och som en kyrkogård. Ja. Varför? I don't know. Låt oss gå och kolla.
Ja, vi trampar rakt in i den bara. Följ efter den här snubben. Ja, det är så jävla sjukt. Det är så många såna där grejer. Och de...
Och det är synd, för det är Covenant är en otroligt, jag tycker det är en snygg film. Det är jättefint. Spännande Xenomorphs, det är spännande facehuggers. Vi får ju allting vi förtjänar. Vi förtjänar du vet, det här. Eller facehuggers. Vi förtjänar ju det här som kommer sen. Ja, ja. Men det är vägen dit som är så otroligt för mig. Som du sa, man har spenderat säkert 100 år på research för att göra det här. Tydligen inte på utbildning.
Nej, det är så konstigt hur de bara skickar ut. Det känns ju som att de har så här, det de har gjort är att de har lagt ut en annons som är så här, vill du gå på parmiddag?
Vi försöker gifta par att åka i rymden.
Är ni swingers typ?
Så kan kom, du tänka er?
Häng med.
Ja, kör.
Och, ja, hela den grejen också att de är gifta. Det jag tycker som du, att den är snygg, den hade potential, det finns liksom någonting coolt i den verkligen.
The engineers, det finns så coola karaktärer att bygga på. Och hela filmen är ett sökande egentligen efter liv. Eller så här, ja. Människans ursprung kanske Prometheus handlade om. Men jag tycker att Covenant handlar mer så här, ursprunget av liv och egentligen i sökandet efter ingenting egentligen.
Det är som den här, som de säger där i början på filmen här.
Med Guy Pearce och Michael Fassbender. Ja,
det tyckte jag var oerhört snyggt också, den scenen överhuvudtaget.
Introt.
Men det som de pratar om där liksom, att sökandet efter den ultimata frågan, vilka är vi, var kommer vi ifrån? Mm. Att den, det är liksom det handlar om lite grann här.
Har man en skyldighet mot sin skapare eller man skyldig mot framtiden? Alltså det är jättehäftiga existentiella frågor.
Men så är det liksom så, men så är det som att de så här, någonstans mitt emellan då, Ridley Scott som har regisserat den har bestämt sig för liksom att säga, just det, men vi måste göra en actionfilm också.
Det måste vara lite coolt.
Så det måste vara lite så. Och den är inte så cool. Det var inte så coolt när de väntade. De borde ha väntat mycket längre med att innan man får se Alien, alltså den här skurken eller vad man ska kalla den liksom varelsen.
Neomorfen. Jag googlade på namn på det.
Xenomorfen. Ja.
Men sen fanns ju någon annan, neomorfen. Alltså okay. Det är den här som kommer sen, den vita albinon.
Ja, den här blob. Ja.
Så finns det protomorf, den i slutet.
Okay.
I have googled the shit out of this.
Cool.
Älskar monster.
Ja. Och vilken är neomorf då? Det var den här vita.
Okay.
Och det enda jag hörde naturligtvis var hela tiden bara hello my darling.
Du hörde ingenting.
Nej, men jag tyckte de kunde ha väntat längre, men det kunde ha varit mer så skräck. Alltså läskigt som det ju är i den första Alien-filmen. Som ju också är Ridley Scott. Det här med liksom att alltså de drar ut på det, man får inte se den, man får bara se liksom effekterna av den. Alltså du vet, som det här när de den första som blir smittad.
Ja, han som får i lite porer i näsan.
Ja, örat tror jag det.
Just det, örat, den andra fick i näsan.
Ja, precis. Och så tar de in honom i den här lilla
lander-grejen,
sjukhytten, skitsmart. Och så har de honom i karantän, skitsmart. Och så när han liksom så här sprängs och hoppar ut någon grej i ryggen på honom, det tyckte jag var skitcoolt.
Ja, det är det nya nu.
Ja.
Alltså framsidan. Framsidan
som handsmidan. Nu ska det ut genom ryggen. Eller var som helst egentligen. Den andra klättrar ut genom munnen va?
Det känns som att de exakt. Ja, han kryper genom halsen.
Tar sig ut lite var som helst. De grejerna tycker jag är coola när man inte riktigt får se djuret eller vad man ska kalla det.
Men det fick vi ju här. Väldigt fort se vad det var för något som hoppade
ut. Ja, lite för snabbt tycker jag.
Små bebis-aliens.
Ja, så låter de så äckligt. De var äckliga, det kan jag gå med på.
Men sen
så,
Space Kittens.
Jag vet inte, jag tyckte den var spretig. Det var liksom flera olika filmer i en.
Det är många fragment som är borta som du säger. Mitt värsta minne från Alien-filmen det är när självklart det kommer ut i magen, den här lilla xenomorfen. Ja. Sen försvinner den och är borta.
Exakt.
Lite som i den här filmen Life av David Espinosa. Handlar också om liknande.
Ja, ja, ja.
Att man vet inte vad det är för något som är ombord. Det bara är där.
Exakt.
Det är lite, man fattar att den är på väg att bli någonting, men man vet inte vad, för den kryper lite. Mm. Sen får man lite fragment så här. Och sen blir den också ganska plojig. Men det är också för att kommer du ihåg filmen Signs med Mel Gibson och Joaquin Phoenix? Den filmen var ju genialisk rent skräckmässigt och monstermässigt fram tills den stund man fick se monstret. Ja. Då dog ju allting.
Ja.
Och här fick du ju faktiskt det här monstret serverat på en gång egentligen.
Ja.
Det tycker inte jag om. Att den sprang och hoppade ner som en liten kanin. i det här rummet.
Jag håller med, det var lite, ja, jag håller med.
Det är för grafiskt och visuellt.
Det är exakt, för det problemet är ju exakt som du säger, att alltså som du sa innan också, det här med att man liksom får se det för tidigt, att det är liksom
det här spänningsmomentet.
Nej. Jag tycker de kunde ha väntat med det väldigt länge egentligen.
Och sen bjuda på ett riktigt jävla skitmonster liksom, som bara
Och så var det för lite så. De blev också väldigt snabbt, kändes det som, experter på det här djuret. Alltså när de skulle jaga den sen liksom mot slutet av filmen, när de är uppe i tillbaka där i
space.
Ja. Och så ska de jaga den, då är de helt plötsligt väldigt snabbt, har de gått från att vara livrädda till att vara liksom experter på hur man har ihjäl den här jävlen.
Ta i tur med situationen.
Ja.
Ja. Så att, titta, nu lät det inte som att jag tyckte att den här filmen var så bra. Men jag tycker den är bra.
Ja, det finns ju massor med sådana där grejer. Jag tyckte också att det är så mycket så här konstiga grejer som de kunde ha förberett den på bättre, eller kunde ha tänkt igenom bättre.
Och sen har de också bytt fokus. Det, till exempel första filmerna så är det Sigourney Weaver som är huvudrollsinnehaverska. Nu har vi en ny kvinnlig karaktär vi får följa, precis som i Prometheus. Nu har vi ju en ny, Daniels, som ska ju vara den starka kvinnan som väldigt tidigt förlorar sin man, som också är kapten på skeppet. Men fokus är inte på henne, utan det är ju på roboten Walter och Daniel. Eller David, förlåt. David.
Ja, Walter och David, ja, precis. Jag vet inte riktigt om jag håller med dig där faktiskt.
Du tycker inte det?
Nej, jag tycker nog fokus är på henne ändå.
Nej.
Det handlar ganska mycket om henne och hennes färd från... Alltså hon representerar liksom mänskligheten på något sätt, och han representerar...
Han blir gud. Han vill ju ha
någon slags,
slags
gudakomplex.
Liksom. Ja, det är han som har det.
Och där tycker jag väl, alltså, jag tyckte de gjorde det ganska bra, att hon var så här, hon var ju badass liksom. Om man pratar genus och space, så är ju, alltså, hon får ju en roll där hon är en helt vanlig kvinna med ett konstigt jobb, men liksom inga superkrafter eller någonting, men hon är ändå liksom så här, anpassar sig väl till situationen, och har ett djup och har liksom karaktärsdrag som är tydliga och komplexa.
Jag tycker mer att det handlar ju om David och hans sökande att skapa liv. Han vill ju bli en gud.
Ja, jag håller med dig. Det var mycket fokus på honom. Men han är ju skurken. Det är mer det jag tänker. Att, alltså, han, och jag tycker han var väldigt bra skurk. Så seriemördarvibbar liksom.
Ja, alltså verkligen. Nej, men det är ju narcissism på hög nivå. Ja. Att han tar livet av en hel planet för att sen skapa nytt liv.
Ja, alltså jag tyckte den scenen... När den här tillbakablicken, när man får se honom och Noomi Rapace är det då, fast man får aldrig se henne.
Elizabeth Shaw.
Men när de kommer och landar och den här planeten tror att de är tillbaka, de som vi skickar iväg för att hitta liksom liv, de är tillbaka, och så bara släpper han ut svart död.
Ja.
Och de bara, alltså det tyckte jag var en jävligt cool scen. Det tyckte jag var jävligt coolt. Jag tyckte han är väldigt bra, de här experimenten som han håller på med, det här konstiga laboratoriet han har liksom, väldigt så här Frankenstein, väldigt
Frankenstein.
Obehaglig liksom, Hannibal-aktig, alltså. Men jag tycker ändå att det handlar om henne och hennes resa och hennes kamp mot den här ondskan.
Let's agree to disagree. Men jag vet inte vad, det är ju två stycken storylines. Alltså om man ska det är det. Det handlar inte bara en sak här. Vi får följa hennes utveckling, även om hon blir bara dummare och dummare hon också. Hon börjar smart, slutar dum.
Tycker du det? Jag tycker nästan tvärtom.
Nej,
eller?
Jag tycker hon är... Nej, grejen är ju så här. Jag pratade väldigt mycket med Gurra, som jag såg den här med, om hur kunde ingen förstå att det var David som kom tillbaka på skeppet.
Ja.
För det är ju en scen när David och Walter slåss med varandra. Det är två stycken kopior, kan man säga, kloner. Bara Walter ska vara mer utvecklad robot, medan David är han som har varit fast där och är sjuk i huvudet. Sen fightas de, och så vet man inte vem som följer med på skeppet. Direkt bara, det hade varit jättekonstigt om Walter hade följt med på skeppet. Man fattar ju en del av twisten i filmen är ju att det är fel person följer med på skeppet.
Ja, det förstår ju vi som publik. Men borde de ha listat ut det, tänker du?
Ja, men lite grann så här. Två bevis på att hon borde veta det. Någonting säger mig att hon inte vet någonting om sin egen robot. Om Walter. Det är en scen när Walter slåss med David, och David slår en pil genom hans, eller en pipa, eller vad är det för något?
Ja, en flöjt.
En flöjt genom hans hals och tror att han är död. Men han healar sig själv jävligt fort.
Ja.
Men när David kommer tillbaka ombord senare så plåstrar hon om honom.
Ja.
Som att hon inte har någon aning om att han är self-healing.
Nej, men alltså han är inte self-healing, tror jag, utan det är mer att det där inte är ett dödligt slag för honom. Alltså att man...
Nej, men en rep i ansiktet är inte heller ett dödligt slag. Hon satt ju liksom sydde hans ansikte. Ja, hon borde ju veta lite mer om sin egen robot.
Ja, han borde ha haft ett R där på halsen, kanske man kunde tycka i alla fall.
Men ja, det är inte, hon vet ju inte om att det där hade ägt rum.
Nej, men det är det jag menar. Alltså, han borde ha haft det, men det, hur skulle hon veta det?
Exakt, men hur, hon borde ju veta att hennes robot kan hila sig själv.
Men jag tror inte han kan hila sig själv.
Men han gjorde ju det med R, med
flyt i halsen. Det var bara att han överlevde den skadan.
Jo, men när de, nej. Man såg hur det så gick tillbaka.
Gjorde man det?
Ja, gud, jag tittar lite bättre.
Okej.
Men samtidigt så kom teorin från Gustav av att i första filmen, Alien-filmen, så visste vi inte heller att det var en cyborg ombord heller.
Nej. De blir ju lätt lurade, alltså de är ju det. De
men här var de medvetna om att de alltid var en cyborg.
Ja, det är sant. Ja, okej då, det var dumt. Men som sagt, det är ju, alltså, det är ju fel beslut efter fel beslut. Hela tiden är det bara
Alien,
en massa dumma
bad decisions.
Det är typ så den borde ha hetat, Bad Decisions Covenant. Ja. Jag håller med dig helt och hållet, för att det är verkligen så många konstiga grejer där de borde ha insett och borde ha tänkt bättre.
Ja, men liksom. Det är en massa konstiga irrationella val. Alltså, ja, för att gå tillbaka till det vi pratade om förut, att bara bestiga en planet man inte vet någonting om när man har så många liv på sitt samvete.
Ja,
eller som när det är shit going down på planeten och de i skeppet som är kvar, varav en Tennessee, en kille som styr skeppet som är så här, tillfällig kapten, bestämmer sig att ta ner skeppet fast det kan riskera alla de här liven ombord.
Dumt.
Han bara, my wife is down there! Ja. Och man bara, alltså snälla någon. Jag vet att det är jättesorgligt, det är jätteont, men du har 2000 människor som hänger i några så här kapslar där inne.
Jag håller med.
What the fuck?
Det är väldigt många sådana dumma beslut. Överhuvudtaget, bara åka till den där planeten är ju sånt jävla dumt beslut.
Ja, men, så det där kan vi ju faktiskt sätta punkter för. Ja. Det hade varit en jävligt tråkig film om vi fick följa deras transport genom rymden.
Ja,
inget annat alltså, heller.
Jag vet inte hur de skulle ha fått. Grejen är att de måste ju få ombord Alien. De måste ju komma i kontakt med honom för att det ska bli en film. Liksom.
Dumma beslut då.
Ja, men det kunde väl ha varit, de kunde inte bara stött på den i rymden på något sätt. Eller? Alltså vad...
Att den bara kom som ett ägg som levererades vid dörren.
Men det som är positivt med filmen tycker jag är David, alltså Fassbender är ju jättebra. Hela den där grejen mellan honom och liksom hans yngre själv, eller om man ska kalla det.
Eller exakt, yngre blir det, förlåt. Mer uppdaterad.
Ja, exakt. Det var roligt också när de körde liksom någon slags Matrix-fight. Och han sa det så här, den här upgrades-repliken som finns i Matrix-filmen också, tyckte jag var kul. När de ska börja så bara, they made some upgrades. Och så börjar de slåss. Han är bra. Och den här mördargrejen med honom, den är bra. Och slutet tyckte jag var skitbra.
Asså.
Jag tyckte det var jättebra. Alltså vi visste att det skulle hända, men det var snyggt. Det var snyggt gjort. Och paniken när hon ligger där och fattar det, när hon är inlåst.
Ja, det är för sent.
Det tyckte jag var jävligt snyggt gjort. Liksom. Att han väntade, och alltså att han gjorde det med flit. Han kunde ha låtit henne somna.
Med gott samvete. Ja, men he's a bastard.
Han hatar människor. Det tyckte jag, den grejen tyckte jag var bra. Jag tyckte hon var bra. Jag tyckte inte det var så bra med många andra grejer. Varför är de gifta allihopa också?
Vi säger så här, det är så himla mycket frågor kring den här filmen.
Ja, verkligen.
Bad decisions and many questions covenant.
Ja, verkligen så. Jag tycker i alla fall att hon, Daniels, är en bra karaktär. Jag gillar henne, jag tyckte hon var cool. Rättrådig och smart. Och på tal om smarta och starka kvinnokaraktärer, så ska vi också prata om Wonder Woman.
Ja, senaste tillskottet från DC Comics filmfabrik.
Ja, många säger att det här är den bästa DC-filmen på väldigt länge. Jag tenderar att hålla med. Tycker den var mycket bättre än Batman vs Superman till exempel.
Ja, den var ju bara sorglig. Och det var faktiskt i den filmen vi första gången också träffa Gal Gadot som Wonder Woman.
Och höra hennes signaturmelodi som vi tvingas höra hela tiden.
Elgitarren. Så går den så runt i en loop.
Ja, hela tiden så fort hon gör någonting coolt så ska man behöva höra det där. Det tyckte jag var en av de grejerna som störde mig i filmen. Vad tyckte du om Wonder Woman, Johanna?
Jag tycker Wonder Woman var jättebra. Men det kan ju också vara för att jag har saknat en kvinnlig hjältinna. Mm. På vår Instagram så skrev jag samma dag som jag såg Wonder Woman, Instagram Scennordarna, en liten minirecension som man kan göra på Instagram, alltså kort. Och så jämförde jag lite så här att sist jag såg, alltså från, alltså en stor blockbusterfilm med en kvinna hjältinna, det är ju Catwoman från 2004 med Halle Berry.
Med superhjälte, ja.
Ja. Och den var ju fruktansvärt patetisk.
Den är inte så bra, nej.
Den fick också en sån här Raspberry.
Ja, jag tänker mig. Den var inte särskilt bra.
Nej. Men jag tror inte att Wonder Woman får ett sånt pris. Jag tror tvärtom att den...
Nej, den har ju hyllats. Den har ju varit... väldigt framgångsrik hos kritikerna.
Mm, och tvärtom dessutom. Det verkar finnas två läger verkligen. De som tycker att det här är en bra film och de som tycker att det här är typ det värsta som har hänt sen. Jag vet inte vad.
Okej.
För jag tycker att problematiken här är att så fort det handlar om en kvinnlig regissör eller en kvinnlig huvudrollsinnehavare så blir det alltid lite så här, det blir så jävla mycket snack.
Det verkar som att det finns väldigt många som har svårt att acceptera just kvinnor i såna här roller, och framförallt alltså att det finns no, liksom folk som tycker att så här, superhjältar och sci-fi och fantasy, att det är liksom en värld som tillhör männen.
Precis.
Och att kvinnor där ska ha en särskild sorts roll.
Och en utseende och en attityd.
Ja, det verkar ju lite som att det är så. För det är ofta som det är sånt här snack. Jag tänker direkt, så tänker jag, när du säger det här liksom om att det är många som tycker det värsta som har hänt, så tänker jag direkt på sån här Ghostbusters debatten som var när de gjorde om Ghostbusters. Precis. Med tre kvinnor i huvudrollen.
Fyra
kvinnor i huvudrollen.
Och där handlade ju debatten bara om att det var fyra tjejer som gjorde en cover på en gammal film.
Ja, men så här, tjejer kan inte vara Ghostbusters.
Det går alltså, inte.
Det blir väldigt konstigt. Det är lite samma här på något sätt, finns det ju liksom.
Även om man säger inte så, jag har läst väldigt mycket recensioner om den här filmen. Mm. Och även om det sägs inte så här att Gal Gadot kan inte vara en superhjältinna, för superhjältinnor behövs det ju i alla superuniversum, alltså kvinnliga motsvarigheter till superhjältar.
Ja, visst, absolut.
Men problemet är att det handlar inte om hennes erfarenhet eller hennes egenskaper och många gånger, utan det handlar så jävla mycket om hur hon ser ut.
Aha.
Om hur hon beter sig, om hur hon är. Jära. Och det är det som gör att det blir väldigt ytligt när man tittar på hjältinnefilmer och framförallt läser om dem.
Jag vet att du skrev i den där minirecensionen, så skrev du om hennes utstyrsel.
Ja, alltså jag störde mig jättemycket på den. Mm. Alltså vi säger så här, visst att hon är en halvgudinna och sådär. Men jag ser inte, jag kan ingenting om krig, Jonas. Jag är väldigt clueless. Men jag tror inte att en minutstyrsel à la gladiator kan rädda en från ett regn av tyska kulor. Alltså jag tror inte det. Alltså det, jag har inte sett någon soldat klä sig så sen Gladiator, och det var väldigt länge sedan.
Jag förstår vad du menar, men hon är ju inte heller liksom medveten om riktigt vad det är hon ger sig in i.
Nej, det är ju hennes naivitet från att ha bott på den här ön, avskilt från mänskligheten. Hon vet ju ingenting.
Nej.
Vi kanske, innan vi kastar oss in i det här, om du inte har sett den här filmen så kommer det bli antagligen väldigt mycket spoilers, du som lyssnar.
Ja.
Nu kommer det.
Ja.
Och vi utgår ju lite från att du som lyssnar har sett den eller har koll på Wonder Woman från början, vem hon är. Så vi släpper lite bakgrundshistorien där, tycker jag.
Det tycker jag också. Jag tycker vi pratar om filmen och utgår från att om du lyssnar nu så utgår vi från att du har sett den.
Ja, och nu har vi pratat om...
Orädd för spoilers.
Nu har vi pratat om hennes utstyrsel, och det är stort fokus på vem Wonder Woman är.
Mm.
Det här är också en slags presentationsfilm, vem hon är i DC Universe. Så vi får följa henne från start till där hon är idag.
Det är så origin, lite origin story.
Verkligen. Mm. Att hon, hela filmen är egentligen en tillbakablick från ett foto hon har fått av Bruce Wayne, misstänker jag. Så att det är det filmen handlar om. Första gången hon fick se en man, för på den här ön hon kommer ifrån så finns det inga män, bara kvinnliga amazoner. Och sen så kraschlandar Chris Pine där en vacker dag.
Mm.
Och där börjar liksom allting ta form. Mm.
Det är för övrigt very Kirk.
Ja, det var inte Chris Pine, det var ju Kirk.
Ja, men det är väldigt Kirk att landa på en, om vi säger, en ny värld då.
Ja, ja.
Där det bara bor massa
hotta brudar,
svinsnygga tjejer. Och han spelar ju lite sån roll hela tiden sen. Lite, det är svårt att skilja honom från Kirk, kan jag tycka, nu för tiden. Men,
för Chris Pine, han kommer nog få evigt vara stämplad som den nya Kirk i Star Trek.
Det blir nog lite så, verkar det som. Ja. Vad heter det? Jag tycker, om jag får säga vad jag tycker om den, så tycker jag att den var ganska bra. Helt okej.
Okay. Filmen eller Chris Pine?
Filmen. Jag tyckte Chris Pine, det kan vi prata om lite senare, och hans karaktär Steven Trevor. Men jag tyckte filmen var ganska bra. Det som är väldigt bra i den tycker jag är Gal Gadot. Jag tycker hon är svingrym. Jag tycker hon ser ut som Wonder Woman. Och hon slåss som Wonder Woman. Och hon är bara jävligt ball. Liksom. Står för allting som man själv skulle vilja stå för. Alltså, hon tror på kärleken, men hon tror också på att vara jävligt badass och spöa folk när de behöver spöas.
Hon ser liksom världen svart och vit.
Ja, så är hon ju verkligen.
Är du god så är du god, är du ond då är du fan ond.
Sen tycker jag att det fanns stora frågetecken med många grejer. Alltså, jag tyckte det var störde mig på flera grejer. Jag tycker så här, hela estetiken med de här nya DC-rullarna, det är ganska grått. och liksom fult.
Det är kallt.
Ja, det är
men det här
ska så.
Också utspelas under första världskriget. För ja. Mig var inte det en period av färger.
Nej, absolut inte. Alltså, du och jag har pratat om 1800-talet förut som det smutsigaste århundradet och liksom allting bara geggigt och grått. Och det spillde väl över lite då på liksom 1900-talet här i början då med när det här utspelar sig. Att det är väldigt grått, det är väldigt smutsigt, det är väldigt geggigt. Men jag tycker också liksom att det är så här... Det finns coola scener i den. Jag tycker vissa actionscener här när det blir slow motion är ascoolt när hon liksom sveper över golvet och
ja, men hela träningslägret
ja,
när gladiatorerna säger nu. De ser ut som gladiatorer när amazonerna slåss. Ja, det är skitsnyggt, man fattar ju att de är så här sjukt skillade krigare.
Man älskar ju ett träningsmontage.
Ja.
Det är häftigt. Och jag tycker för överhuvudtaget så tycker jag för lite Temiskira, för lite amazoner. Det var mycket i början. Men sen så när de försvann så kände jag gärna så att säga, jag skulle vilja ha mer. Jag ville hela tiden att de skulle liksom komma svepande in och på något sätt alltså hjälpa henne, komma bakom henne liksom och bara säga, nu fuckar vi upp hela Tyskland. och bara liksom rider in och pajar allt.
Fast det gör de inte, de vågar inte riktigt lämna den här ön. Utan det är ju, för de är ju synd, mänskliga, men vi fattar ganska fort att Wonder Woman är ju en demigud typ. Eller,
ja, men det är någon slags hemlighet som de så här försöker, men man fattar ju precis som du säger,
ja, fan.
Ganska snabbt ändå att ja, här är det något lurt, här är det någonting mer. Det här, när de pratar om liksom det här att de gav oss ett vapen som kan döda en gud, så förstod man ju att så här, det är inte det där svärdet i hon, det har jag ju.
Fuck, det har aldrig varit ett svärd, det är alltid den som håller svärdet.
Ja, just det har vi ju, precis. The power was within you all the time. det är som i vad heter den där filmen, Like Mike heter den, var när Lil Bow Wow får ett par gympadojer som gör att han blir jättebra på basket.
Just det.
Gammal, men den står i gammal som gatan, och sen så slutar det alltid med liksom att det är så här, det var inte skorna, det var du. Det är samma här, så det var inte svärdet.
Empowering.
Ja, du, på tal om empowering. Wonder Woman är ju lite av en feministikon. Vi pratade förut om att det är många som har stört sig på henne. Eller på filmen. Det har varit massa snack om så här, de har haft några, jag vet att i USA så har de haft visningar för bara kvinnor. Just för att Wonder Woman är en förebild för många kvinnor och har varit det väldigt länge. Det är en gammal DC-karaktär.
Ja, verkligen.
Och det har blivit mycket så här kontrovers kring det. Och det är en kvinnlig regissör och det har också folk liksom stört sig på sig. Vad tycker du om henne som feministisk ikon, en ikon för jämlikhet i den här, från den här filmen liksom?
Ja, det var lite som, om man ska vara ärlig, vi pratade lite om innan vi började avsnittet om Chris Pine eller Steven Trevors roll i den här filmen, att det är klart som en, jag förstår som feministisk ikon, för att hon rör sig bara, alltså det är en annan kvinnlig karaktär efter hon har gått av den här ön, när hon är i vår värld liksom, i mänskliga världen. Hon går ju genom en värld med bara män, och oftast män med auktoritet. Och hon ifrågasätter många deras val och säger det rakt ut och kliver in i ett rum där bara män får vara i Storbritannien. Du vet, så här, det är väldigt aristokratiskt. Kommer hon in och bara, titta ni gör fel. Alltså, hon är väldigt öppen. Så hon är ju förespråkare för att säga vad du tycker. Men samtidigt så hålls hon ju tillbaka av den manliga huvudrollen, i det här fallet Chris Pine. Hans karaktär håller henne tillbaka hela tiden. Hon ska göra på hans sätt. Hon måste förstå att hon är i hans värld, och det gör man på hans sätt. Hon vill ju bara leta efter krigsguden Ares och döda honom så att alla krig avslutas. Men han
bra plan, tycker jag.
Jättebra plan. Men han vill ju göra på sitt sätt, och det är dumpa boken där, stoppa uppskjutningen där. Alltså mycket såna här grejer. Och
sämre plan, helt klart.
Inte lika den är kanske långsiktig på något sätt, jag vet inte. Den går ju efter filmens alla regler stegvis. Medan hon bara, fuck it! Hon vill bara springa dit och bara döda honom.
Ja.
Och det skulle självklart kunna funka, men hon får ju aldrig möjlighet att testa det. För att han hela tiden håller henne tillbaka. Nej, men vi ska åka till London. Hon bara, jag vill till fronten. Vad fan gör vi i London? Jag ska vara i Tyskland. Han bara, nej, men vi måste lämna en bok här. Och hon bara, aha, okej. Okay. Först ska vi testa lite fina kläder på mig så jag passar in, så att ingen ifrågasätter mig.
Alltså den scenen när de är, det tyckte jag var det värsta i hela filmen, tror jag. När det är så här, och jag fattar det fortfarande inte riktigt poängen med klädscenen, alltså shoppingscenen.
Nej, men det är för att visa att hon inte passar in eller vet hur man ter sig som en kvinna. Ja. Hon river sönder kjolen, hon bara, det här kan man ta på sig.
Nej, precis.
Hur fan ska jag göra en spark, så river hon sönder den fina silkskjolen.
Det säger ju lite det här som du pratade om förut med hennes rustning. Alltså den är ju anpassad för att hon ska kunna röra sig fritt. Ah, ja. Och jag håller med dig helt och hållet om att den är ju larvig i krigs...
Ja, men på fält.
Ja, den är liksom precis, den är inte anpassad efter det om man inte är en gud. Men det,
nej, hon vet väl inte att hon är typ en gud ändå?
Nej, hon
ändå.
Har inte riktigt fattat det än.
Då är hon egentligen bara stupid, egentligen där.
Ja.
Alltså hon... egentligen, vi vet ju att hon kan ta det här. Mm. Men att hon vet ju inte om att hon är en halvgud. Nej. Och springer runt med en kjol. Alltså det är det som gör mig lite irriterad.
Ja, jag förstår vad du menar. Tack. Men hon vet ju heller inte om riktigt, alltså i hennes värld så är ju krig fortfarande spjut och pilbåge liksom. Alltså hon vet ju inte om hur illa klädd hon är.
Nej.
Förrän då när hon inser att hon är mycket bättre.
Men det roliga, roligaste av allt, nej, men samtidigt så försöker ingen hjälpa henne. De försöker klä henne i klänningar.
Ja.
Inte att när de tar henne ut i fält.
Så
det makes no sense heller. Nej. Det är inte så att någon bara, du kanske inte ska på dig en klänning här. Nej. Sätt på dig ett par byxor och en skjorta och en jacka och gärna lite så här body armor. Mm. Nej. Sätt på en svart kappa med lite päls på. Ja. Man bara, what the fuck?
Alltså de jag tycker, det här ligger problemet tycker jag. Att de gör en poäng av hur den här oerhört starka och bestämda kvinnan, hur hon behandlas av liksom det patriarkala samhället som ju fortfarande i allra högsta grad existerar idag, men som då, alltså början på 1900-talet, var ju extremt. Alltså de pratar liksom om att kvinnor har inte ens rösträtt då.
Mm.
Och alltså det finns liksom med i filmen hur hon behandlas av det samhället. Och vi då som vet om att hon är en stark individ med liksom makalösa krafter, vi tycker att det är så här kan man liksom inte göra mot henne. Och så är det då en liksom en metafor, eller man ska säga en liknelse med att så här, man ska inte behandla någon på det sättet förstås.
Mm.
Vi vet ju idag, så vet ju vi liksom att kvinnor är lika kapabla som män är. Och så liksom, och man kan inte hålla dem tillbaka. Och det är väl det de ska försöka liksom göra en poäng av med alla de här grejerna i filmen med liksom, att det är så här, du kan inte klä dig så här, och du kan inte bara springa ut på fronten hur som helst och liksom Chris Pine som hela tiden skyddar henne och för henne framåt och till höger och till vänster, man liksom har armen på hennes rygg nästan hela tiden, och det finns väl en poäng där i. Men jag tycker att de, och det här är ett av mina största problem med filmen, att de gjorde inte en tillräckligt stor grej av att hon bryter dem där.
Nej.
Hon gör det, men att det borde ha varit mycket så här...
Fokus på det.
Ja, jag tycker det. Jag tycker det saknades. Jag tycker min favoritscen i hela filmen, det är när de är på den här galan. Och hon har bestämt sig för att döda den här tyska generalen.
Som hon fått för sig är Ares.
Precis. Och så de dansar. Och hon blir ännu mer övertygad om att han är Ares på grund av grejerna som han säger. Och så ska hon precis döda honom och så kommer Chris Pine och stoppar henne. Och då säger hon en av dem, det som jag tycker var det absolut bästa, det var liksom första gången som jag var såhär, fucking äntligen. Så säger hon så att du har inte med det här att göra. Du har inte med liksom min väg att göra. Du får gärna följa med om du vill. Men det här är liksom inte upp till dig, det här är upp till mig. Och det var, tycker jag, så här, det är underbart. Så borde det ha varit mycket tidigare.
Men det stärks ju också för att han kommer iväg. Eller han smyger undan den här crazy snubben, vad kallar vi honom?
Ludendorff.
Ja. Och sen så kastar han gasgranater på en närliggande by.
Ja.
Hon springer dit då, kastar av sig klänningen, kommer dit som Wonder Woman, blir upprörd över att alla är döda. Mm. Sen säger hon också till Steven Trevor och Chris Pine att det här är ditt fel. Mm. Jag kunde ha stoppat det här. Mm. Sen vet vi inte om det är sant eller inte, men där bryter hon ju också sig loss från honom. Mm. För hon sticker från honom och typ bara, fuck you, var är fronten? Där, hej då. Och han springer efter. Du kan inte klara utav mig.
Ja, lite så. Och där är också en sån, jag sa att vi ska prata om honom och deras förhållande. Och alltså så här, kan du förklara för mig, varför hon kär i Chris Pine? Eller i Steven Trevor?
Ja, för det är väl den första mannen hon har träffat, ever.
Jo, men alltså, oavsett om det är den första mannen, alltså det är inte så att man bara, alltså, alla kvinnor blir inte kära i alla män.
Va?
det är liksom mer än att det bara är en man.
Jag tror tyvärr, vi har pratat om det här i ett tidigare avsnitt, om att vi kan till och med dra den parallellen till Guardians of the Galaxy vi har sett, eller Covenant också. Mm. Det måste finnas av någon anledning en kärleksscen för att vi tydligen ska få det vi behöver.
Ja, det ska tydligen in i varenda.
Det ska tydligen vara med, vare sig vi vill eller inte. Nej. Så ska den vara där.
Alla män och kvinnor ska bli ihop.
Så enkelt är det. Och i det här fallet, den framstående huvudrollsinnehaverskan borde ha en bättre hälft. Och i det här fallet Chris Pine.
Och det här tycker jag är... Det har en poäng, för i slutet av filmen så handlar det om att hon väljer kärleken, att hon tror på kärleken. Att det är det som, liksom, som hon kämpar för.
Men hon kämpar inte för sexuell kärlek.
Men det framställs lite som det, att hon är kär, alltså, han offrar sig för henne eller för världen, och hon tycker liksom att det gör att hon älskar honom. Men fram tills dess så finns det liksom ingen som helst anledning för honom, tycker jag, för henne att vara kär i honom. För det enda han gör, det enda Steven Trevor gör under hela filmen, det är att hålla tillbaka henne,
och hänga med henne,
avbryta henne och tvivla på allting som hon säger. Och det känns ju inte som någon person som man skulle bli kär i om man...
Men tydligen så är det ett recept för en sexuell romantisk relation.
De har ju det, de har ju sex. Ja. Och där kan jag förstå.
Tror vi vet inte.
Nej, förlåt.
De anspelar på det. Det är en barnfilm det här. Man ser ett litet fönster som är tänt.
Ja, från nio år. men där kan jag verkligen förstå att det är så här, första gången man stöter på en man. Alltså den biten att man vill testa. Precis som alla vi andra gjorde när man i puberteten. Liksom. Alltså när man tycker det är spännande med någon som inte ser ut som en själv. Mm. Och så vill man liksom ta lite på den, och den kanske ska ta lite på en själv. Och det kan jag förstå att hon upplever med honom.
Men det är inte det som framställs, utan det här är romantik.
Ja, och romantiken är helt, den är helt oförklarlig i den här filmen.
Samtidigt som jag tycker att den är överflödig, det behövs ju inte riktigt, de är en krigszon.
Mm. Ja, jag håller med helt och hållet. Men om den nu ska vara med, så kan den väl åtminstone vara liksom, normal, alltså förståelig.
Mm.
Ja. Jag störde mig på det jättemycket, att det var så här, är det för jävla asshole liksom. Jag störde mig hela tiden på att han bara så här, nej, du måste köra, du får inte vara här, och så här, nej, lyssna på mig nu, jag har en plan, alltså hela tiden.
Mm.
Och man är så här, alltså hade det varit Batman, tänk dig om man hade gjort en film om Batman som hela tiden är det någon, så Jokern typ, nej inte Jokern då, men
Robin
hela tiden bara avbryter Batman, drar honom i armen, hyschar honom, föser honom till höger och vänster.
Ja. Gör inte det här Batman, gör det sen.
Nej, gör inte det. Vi måste gå och lämna den här boken. Nej, du kan inte jaga Joker nu. Vi måste liksom åka till och hämta den här jävla, vad det nu var, gasskiten. Det liksom funkar ju inte.
Nej.
Och jag tycker att det var irriterande att det tog så lång tid innan hon
fattade det själv.
Ja.
Det är det.
Det störde jag mig lite på.
Mm. För när hon kom på det sen, då accepterade också Chris Pine det samtidigt.
Ja, lite mer.
Ja, för han körde ju sitt race sen och sa inte, följ med mig i planet.
Nej, absolut. Ja. Och då var det ju liksom, jag vet inte. Jag störde mig väldigt mycket på det.
Det är okej, Jonas. Jag tycker man får störa sig på det.
Det var många grejer som störde mig på i filmen. Vill du höra fler?
Ja, ge mig två till.
Jag störde mig på de här close-upsen på henne. När det bara är hennes ansikte som man ser. Och så är det en väldigt, väldigt tydlig blue screen i bakgrunden. Och så springer hon mot skärmen.
Och sen... Och
det var liksom helt oförklarligt flera gånger. Varför de, bara för att visa hennes face, typ.
Jag vill ju någonstans tro att det är för att visa, alltså etablera Wonder Woman i den... i den stora, grandiösa form hon är i vår huvuden. Att det är så här vi ska se Wonder Woman. Mm. Vi ska se henne som en cool, episk figur. En hjältinna som bara tar över allting. Och bara, all vår fokus är på henne.
Mm.
Jag hoppas verkligen inte att det är bara fokus på henne. Hennes perfekta hår. Vad hon än gör så sitter det amazing.
Ja,
what's her secret?
Mm. Ja, det är en bra fråga. Hon är en gud. Jag tror att det har med det att göra lite grann. Nej, men jag tyckte det var också irriterande. Jag tyckte så här, en grej som jag verkligen, verkligen ogillar är... actionregissörer som inte kan zooma ut.
Men du får inte glömma bort att det här är Jenkins, en kvinnlig regissör, hennes första actionfilm också.
Okay.
Och det tänker jag så här, det är superstarkt av henne att ta åt sig den här rollen. Och sen tror jag också att det är svårt, alltså i första filmen.
Ja, fast jag menar, alltså man måste ju kunna ställa krav ändå.
Det håller jag med om.
Och jag tycker framförallt att alltså jag tycker det är imponerande. Jag tycker filmen var ganska bra. Jag tycker den är helt okej. Men det fanns vissa grejer. Jag tycker så här, när hon och Ares slåss, så tycker jag så här, zooma ut, visa mig lite coola scener när de slåss, när de flyger mot varandra. Mm. Så här, grejer som man såg i Stålman, den här Superman.
Lite Iron Man-aktigt också. Där håller de på
med. Ja, men lite sådär liksom. Alltså man får se lite mer fight, att det är lite mer
en hel bild.
Tydligt liksom. Mm. Ja.
Så tyckte du om filmen ens?
Jag tyckte den var okej. 6800.
Åh, Jonas.
Men vad tyckte du? Alltså, okej. Okay. Var det någonting annat som du tänkte på där? Jag vet att du nämnde för mig med hennes utseende. att det här med att hon är så väldigt snygg.
Ja, men vi är tillbaka där lite med klädbytet. Mm. Det är inte bara det, utan någonting som stör mig är att vi, du har sagt det själv, vi har sagt det. Gal Gadot, duktig tjej. Det här var fan, hon är en bra hjältinna. Ja, och du behöver inte berätta för mig, inte du då, men generellt, att hon är snygg. Jag behöver inte få mitt ansikte till att hon är så snygg. Varenda manliga karaktär hon stöter på och hälsar på, från den stunden att Chris Pine öppnar sina ögon på stranden, så säger alla, wow, wow. Det är som att de har sett en alien.
Mm.
Och det stör mig. Alltså alla hans kompisar, även den här Ludendorff, alla, till och med den här Dr. Poison fattar ju också att hon är väldigt snygg och ska typ berätta för Chris Pine att hon ser det. Men det är så här, hela tiden bekräftande av hennes utseende när hon är ny för en karaktär. Jag förstår inte riktigt poängen med det. Det räcker med att jag förstår, någon gång kanske, visst att Chris Pine vaknade på en strand, han trodde den skulle dö och precis ser en tjej, okej, fine, whatever. Mm. Men inte alla andra därefter.
Hela tiden.
Hela tiden, det är, vad kallas det? Du vet,
catcalling där
catcalling
på gatorna.
På gatorna, ja, ja. Och folk stannar upp och det är så här fånigt. Man bara, please.
Ja, jag överdrivet håller med.
Det är mycket sådana där grejer som jag tycker är helt onödigt. Mm.
Och utan att de säger någonting om det, utan att de...
Jo, Chris Pine någon gång säger bara, håll ögonen någon annanstans.
Ja, förstås. Hennes, riddare, hennes vita riddare naturligtvis.
Ja, han säger någonting. Han viskar det lite medan man knappt ser vad han säger.
Ja, men precis. Men att filmen inte gör en större poäng av att liksom säga ifrån på de där. Alltså, jag säger inte att det är hennes ansvar naturligtvis att säga ifrån, men att filmen kunde ha gjort en grej av det på något annat sätt, att det liksom, vad är det för äckligt beteende? Skit.
Nej, men det är precis, det är mycket sådana beteende, eller att första gången han, Chris Pine, ser henne slåss, så ska han göra en rolig kommentar, ja, jag ser att du klarar dig själv. Alltså det är såhär, fyndigas på kommentarer som är såhär, för att jag vet inte, bygga henne som karaktär, eller jag vet inte riktigt vad de... Behövs de?
Det är väl kanske en grej om att Wonder Woman ska vara så väldigt snygg, alltså att det är en del av hennes karaktär, att det är en del av liksom kanon.
Ja, då är det en gammal sexistisk bild av henne som vi kanske borde gå vidare ifrån.
Det är sånt väldigt fokus på det, känns ju onödigt.
För jag ser att hon är snygg, det är lugnt. Ja. Jag är inte blind, jag går på bio, jag ser.
Ja, hon är supersnygg verkligen.
Ja, ja, verkligen.
Men det är ju inte heller det som är poängen liksom. Absolut inte. Du sa ju det med om att den var rolig. Tyckte du att filmen var rolig?
Jo, men alltså det sjuka är att jag är som jag är. Jag tycker att det är jättekul med manligt och kvinnligt. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt. Men det blir så här, hihi, för det är inte igenkänningsfaktor precis. Men när Chris Pine badar och hon helt ogenerat tittar på honom. Mm. Det är väldigt intressant.
Det var kul.
Eftersom att det är väldigt ombytta roller. Hon ser honom helt näck och han blir så här, oh shit, jag är naken. Och hon verkar inte riktigt analysera honom på ett sätt, hon tittar på honom och bara ser olikheterna istället för att säga bara, damn, what a slang, eller så här, oh those abs. Hon ser inte det. Hon ser olikheterna, det är det hon gör. Ja. Och han representerar den delen av resten av oss som tittar på film, vi som förstår att man kan inte vara naken framför någon.
Nej.
Och han blir generad av våra vägnar, medan hon är så här, bara, helt blind för det där. Och sen lite kul när hon berättar att hon aldrig träffat en man, men har läst mycket om män. Det enda som typ jag tycker var roligt i den här filmen var ju hennes utforskande av världen, och lite att se ur hans ögon hur hon är. Det kan jag tycka är lite såhär fnissigt. Mm. Det är lite kul.
För jag, alltså anledningen till att jag frågar, jag håller med dig om det där, men anledningen till att jag frågar är lite att jag tänker såhär att man, alltså superhjältefilm på något sätt ska vara lite, alltså det ska vara lite såhär one-liners, lite liksom,
ja, det var inte
lite,
mycket one-liners.
Lite blinkningar mot kameran, alltså du, inte mot kameran, men du förstår vad jag menar, liksom lite såhär.
Lite charmigt.
Ja, jag tycker det saknades lite här faktiskt. Alltså hon är charmig i det att hon har härliga ideal, eller att hon är väldigt idealistisk och tror på liksom rättvisan, och det här när hon blir förbannad på att hur kan ni bara stå här? Hur kan ni sitta i något jävla kontor och tro att ni ska lösa världens problem liksom?
Ja.
Ut och slåss, ut och gör något. De grejerna tycker jag att det är väldigt charmerande och charmigt av henne. Men
det är inte humor.
Nej.
Utan det är så här bra principer.
Ja.
Om vi tittar till exempel på Iron Man som bara är en
eller varför
potpourri.
Varför inte Guardians of the Galaxy?
Ja, det är bara vilket vi kanske har i och för sig börjat associera med hjältefilmer. Det här kanske är en ny era som är lite mer seriös och handlar mer om principer och moral.
Mm.
Det är en annan inriktning. Mm. För mig är ju också DC mycket allvarligare än vad Marvel är.
Ja.
Och eftersom att Marvel är ganska duktiga på att spruta ut saker, så det är mycket det vi ser.
Ja.
Medan DC är ju några några år efter liksom, med mm. hela Superman och allt det där.
Mm. Ja, lite så, jag håller med.
Och det är alltid mycket mörkare. Och det där gråa filtret, vi är tillbaka där. Man kan inte skoja så mycket med grått filter.
Nej, det är alltså verkligen, det, som du sa, den här estetiken liksom, i mm. filmen. Och som jag tyvärr, jag såg en trailern också för Justice League. Som ju kommer vara nästa liksom,
stor film.
Ja, nästa, vad ska man säga, nästa installation av de här hjältarna. Och där verkar det vara kvar det fortfarande liksom.
Det ska vara höga kontraster, det ska vara hårt.
Ja,
det ska
ja.
Inte vara lätt att vara hjälte.
Nej, tydligen inte.
Nej.
Men lite tråkigt. Jag skulle vilja att det var någonstans mitt emellan Guardians of the Galaxy och Wonder Woman.
Wow.
Alltså lite mer humor i än Wonder Woman, lite mindre än Guardians of the Galaxy. För det, Guardians of the Galaxy är verkligen bara skämt hela tiden.
Ja, men det är ju en skämtfilm.
Ja, men det behöver inte, alltså man behöver inte, det är samma sak som att du behöver inte tala om för mig att Wonder Woman är snygg.
Chris Pratt är rolig.
Du behöver inte skämta hela tiden för att jag ska tycka att den är rolig.
Det var bra sagt. Det var bättre än min Chris Pratt. Och du som lyssnar, du får jättegärna gå in på våra sociala medier. Vi finns både på facebook.com/serienördarna och på Instagram, du heter Serienördarna. Och snälla, droppa dina kommentarer under våra bilder. Om du har någonting att säga om Wonder Woman eller Covenant eller Guardians of the Galaxy, dela med dig.
Ja, men med det sagt, om du måste rekommendera en av dem,
ja, då säger jag Wonder Woman.
Okej, då säger jag Alien.
Jaha, fuck you.
Hello, my darling. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.